Hejsan allesammans. Hej. Hej. Så pass artig är ni väl att ni svarar. Gott att få vara här. Som sagt, Emanuel Bratt heter jag, för de vi inte känner varandra. Jag vill, innan jag läser dagens evangelietext eller dagens predikotext, så vill jag passa på att ge en liten personlig pålyssning eller information och ett tack. Just nu så är det Ekumeniakyrkans kyrkokonferens i Vårgårda, den årliga. Och det är första gången på plats sedan innan pandemin. Och igår så fick jag vara med om en gudstjänst där de bad för dem och för oss som gick ut i vägledningsår som börjar som pastorer. Och där fick jag alltså vara med i det. Och jag har ju på olika sätt jobbat pastoralt i ganska många år, men igår blev jag alltså officiellt pastor. Och då tänkte jag att jag som kommer från den här församlingen, som har fått ta emot mina första frön av tro på Jesus Kristus, som har fått öva mig i ledarskap i församling, första gången här i den här församlingen, så kände jag att det vill jag dela med mig av, och jag vill säga ett stort tack för vad jag har fått härifrån. Och verket går vidare på olika sätt. Låt mig nu läsa ifrån Lukas evangeliet som jag har valt som predikotext. Och som tema för den här predikan är satt hopp i en orolig tid. Lukas evangeliet kapitel 18, vers 35-43. När Jesus närmade sig Jeriko satt där en blind vid vägkanten och tiggde. Han hörde en folkhop komma på vägen och frågade vad som stod på. Man talade om för honom att Jesus från Nasaret gick förbi. Och då ropade han: Jesus, Davids son, förbarma dig över mig. De som gick främst sa åt honom att vara tyst, men han ropade ännu högre: Davids son, förbarma dig över mig. Jesus stannade och sa till dem att leda fram honom. Och då mannen kom närmare frågade Jesus: vad vill du att jag ska göra för dig? Han svarade: Herre, gör så att jag kan se igen. Jesus sa: du kan se igen. Din tro har hjälpt dig. Och genast kunde mannen se, och han följde med Jesus och han prisade Gud. Och allt folket såg det. Och de sjöng Guds lov. Amen. Vi ber. Himmelske far, tack att vi får vara samlade till gudstjänst. Tack att vi får tillbe dig, ge dig den ära som du och enbart du förtjänar. Tack också att vi får öppna våra hjärtan och våra öron för att ta emot ett ord från dig. Vi ber, helige ande, att du talar rakt in i våra liv. Tack. Amen. Hopp. Det slog mig bara här i bilen på vägen till kyrkan idag att evangelierna är fyllda av så många mikroberättelser om hopp. Berättelser som vi kanske tänker handlar om någonting specifikt. Men gång på gång på gång så är det en berättelse om hopp. Så också i det här fallet. Det är på ett sätt en berättelse om en man som är blind. Och om Jesus som kommer med kraft. Med Guds kraft till frälsning och till upprättelse och till läkedom. Och samtidigt så är det en man som är blind och som är tiggare och som sitter utanför Jeriko dag ut och dag in, vad vi tror. Och han hoppas i sin vardag på olika saker. Varje gång som han gör sig mödan värd att kanske skramla med någon pengaskål eller utbrista i ett vill du skänka en slant till en tiggare, så är det ett uttryck för hopp. Ett hopp om att få bli bönhörd, ett hopp om att människor ska se och lyssna. Och så en av alla dessa dagar då mannen sitter där och gör det han brukar, tigger, så hör han någonting. Det är människor på väg, det är lite buller och det är en folksamling. Och så får han höra att det är Jesus som är anledningen. Jesus är på väg. Och den här mannen gör någonting. Han byter fokus i sin vardag. Han byter källa till hopp. Istället för att be om pengar. Det är ju trots allt en stor samling människor som kommer nu. Det betyder att det är många som har pengar med sig. Men han börjar hoppas på någonting annat och på någonting större. Och han sätter det hoppet till Jesus. Gör så att jag kan se igen. Det var hans djupaste längtan och hopp. Och han går till handling med det. Hoppet var inte bara något teoretiskt. Ja, jag hoppas att jag en dag ska få se igen. Utan han kom med sitt hopp och omvandlade det i handling till Jesus Kristus. När jag började förbereda den här predikan så var det och är det som det tyvärr, måste jag säga, ganska ofta är. Att jag under några dagar hade blivit lite överhopad av negativa nyheter från nyheterna. Om miljökatastrof, om överfall, skottlossningar, sexuella övergrepp på olika sätt. Och det låg färskt i minnet tal om psykisk ohälsa bland unga, om utbrändhet bland medelålders och om ensamhet bland äldre. Och jag säger detta för att på något sätt dela det som jag uppfattar är att vi lever i en ganska orolig tid. Och varje tid har sina utmaningar. Men när jag pratar med många äldre så hör jag många säga att det är en orolig tid. På ett sätt man kanske inte tyckte att det var för några decennier sedan. Och den analysen om det var bättre förr eller inte, det lämnar jag till var och en. Men att jag vill nämna detta, det är ju någonstans, vad är hoppet i detta? Vad hoppas du och jag på? Hur ser hoppet ut i en orolig tid? Vi hoppas på samma saker som vi alltid gör som människor. Vi hoppas på fred. Vi hoppas på stabilitet. På ordning. På vänlighet. Att gå utanför lägenheten eller villan och mötas av en granne som hälsar istället för att upptäcka att en cykel är stulen. Vi hoppas på allmänt välmående i största allmänhet. Och mannen som satt där och tiggde, i vanliga fall så orkade han inte hoppas eller vågade inte hoppas på någonting för sin syn och för sina ögon. Hans nivå av hopp låg vid att få in pengar för dagen. Men när Jesus kom så vaknade någonting och han vågade hoppas. Så med risken att vi blir missmodiga över saker som är svåra, vad kan du och jag göra för att våga hoppas och för att lägga vårt hopp på en rimlig nivå? Jag vill lyfta fram två saker idag. Och det första som jag tänker att vi kan göra för att inte gång på gång bli bedrövade, det är att ha rimliga förväntningar på det jordiska. Rimliga förväntningar på det jordiska. Att ha rimliga förväntningar på det jordiska, tänker jag, det innebär inte att som troende ge upp allt hopp om mänskligheten. Att tänka att staten och regeringen och andra, de kan inte göra någonting för min situation och bilda något slags ghetto isolerat från omvärlden. Det tycker jag kanske inte är att ha rimliga förväntningar. Men en del av att ha rimliga förväntningar på det jordiska, det kan handla om att minnas historien. Minnas att även det som har varit stabilt genom historien inte har varit evigt. Tillåta oss att tänka på saker som romarriket, på inka och stekerna, på babylonerna och så vidare. Stabila klossar som varade under lång tid och som bidrog med, för en del, någon form av ordning. Men som en dag gick under och historien gick vidare. Där någonstans. Även det stabila är inte evigt, men även när det som är stabilt börjar vackla så har historien gått vidare. Och du och jag kan må ganska bra trots att inka inte längre är regerande stormakt i Latinamerika. Att minnas historien handlar också om att tänka på att olika tider har inneburit olika kulturer. Och att olika kulturer har stått för olika grad av välmående för sina invånare och vad det har fått för konsekvenser för andra riken. Och med det så tänker jag att du och jag kan se på samtiden och på framtiden med nyktra ögon. När de här orosmolnen kommer upp, när vi börjar fundera på saker som ännu inte riktigt är ett negativt skeende, men som vi kanske skulle kunna oroa oss för. Tänk om tankarna. Tänk om det som sker i Ukraina just nu börjar sprida sig. Tänk om Europa inte skulle leva i den fred vi har vant oss vid. Tänk om USA inte längre skulle vara världens största stormakt och att världens största stormakt inte längre skulle vara en demokrati. Tänk om digitaliseringen som vi nu lever i skenar lite för fort, snabbare än vad vi klarar av. Men Emanuel, vad gör du? Skulle du tala hopp eller skulle du sänka oss allihopa med missmod? Nej, men att jag vill lyfta de här sakerna är för att det vi inte riktigt vågar och inte behöver oroa oss för, även om det skulle ske, så har historien gått vidare och historien kommer att gå vidare. Men vi får ha nyktra ögon och förhoppningar på vår samtid och på vår framtid. Det andra jag vill göra och det jag vill fästa fokus på, det är att vi får sätta vårt hopp, precis som den blinde tiggaren utanför Jeriko. Sätta vårt hopp vid Jesus och vid Guds rike. När Jesus kliver in på den offentliga arenan så gör han det med ett budskap. Guds rike är nära. Nu är Guds rike här. Det var budskapet när Jesus kom. Där Jesus var nära, där var Guds rike nära. Och det riket, det är godhet. Det är skönhet, det är rättvisa och det är fred. Fredsriket som det också kallas. Fredsförsten som Jesus, dess kung, också kallas. Och det är ett rike som är stabilt av några anledningar. Det har inga yttre geografiska gränser som kan erövras. Det erövrar inte andra riken med våld. När Jesus inför sin korsfästelse står inför Pilatus, domaren, så får han frågan, är du judarnas kung? Och Jesus svarar att mitt rike är inte av den här världen. Mitt rike är av ett annat slag. Guds rike finns inom er. Där det finns människor som sätter sitt hopp till Jesus, till Gud, till Guds rike och som vill lägga sitt liv i linje med Jesu undervisning och ord, Där är Guds rike nära. Där börjar kulturen att formas och bli mer lik himmelriket. Och Guds rike, det är som kyrkan ibland säger, redan här och nu, men ännu inte. Vi väntar att Guds rike ska nå sin fullkomning en dag, i det eviga, hos Fadern i himlen. Och allt detta får vara vårt hopp. När vi tycker att den här världen blir lite för tung för oss, ja, då får vi tillåta oss att vänta den dag då Gud ska upprätta himmel och jord, då krig och vapen ska smidas om och vi får leva i frid och fred fullt ut, där vi får leva i ljus, inte mörker. Men vi får inte använda det som en ursäkt för att fly den här världen och att inte ta vårt ansvar som samhällsmedborgare och som Jesu lärjungar. Istället får vi be bönen, låt ditt namn bli helgat, Fader. Låt ditt rike komma här ibland oss, i Stenhammar, på Kolland, ut på Kollandsö, inåt stan, neråt Nässjö, upp till Värmland och över hela jorden. Låt ditt rike komma, Gud. Och låt din vilja ske. Låt din vilja ske i mitt liv. När det handlar om relationer, låt din vilja ske. När det handlar om generositet, låt din vilja ske. Och så vidare. Slutligen, när Jesus ger oss ett antal liknelser om det riket, Guds rike och himmelriket, då är budskapet att det är värt att satsa allt på. Han berättar om köpmannen och om åkergrävaren som finner en pärla och som finner en nedgrävd skatt. Och de går i glädje, står det, och gör sig av med allt vad de vill och behöver för att få fatt i det riket, i den skatten, i den pärlan. Låt oss göra detsamma. Låt oss i glädje se, Gud, vad finns det mer av ditt rike som jag kan få lägga an mitt liv i linje med? Låt oss prata ihop oss med varandra. Fråga varandra. Vad kan det finnas i ditt och i mitt liv som vi ännu inte har släppt fram Guds rike i? Inte för att känna skam eller skuld för att det ännu inte är så, utan i glädje, i hopp om att Guds rike kan få bli ännu mer påtagligt för dig och för mig. För oss som är här idag så inbjuds vi till att sätta vårt hopp till Jesus Kristus och omsätta det i handling. Låt oss be. Jesus, av hela mitt hjärta så ber jag att vi inte ska gå härifrån och känna oss tyngda över saker som vi önskar skulle vara annorlunda i vår värld. Jag ber att vi inte skulle känna skam och skuld och krav, att du lägger ett ok på våra axlar som vi måste leva upp till. Och jag ber om att vi skulle se något av dig, Jesus. Se din skönhet, se din godhet, se ditt ljus som strålar ut. Se din läkedom för människor. Du som är fredsförsten. Och sätta vårt hopp till dig. Ge dig fullt utrymme i våra liv, i våra gemenskaper, i den här församlingen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Och låt din vilja ske på jorden och i våra liv, så som i himlen. Tack. Amen.